Hej och välkomna till våran podd Livet pågår.
Är coaching podcast med mig Johanna Kajsson
och mig Mia Landén.
I den här podden så utforskar vi hur man mår så bra man bara kan i sitt eget liv.
Ah, det låter så himla härligt. Tillsammans kommer vi utforska att ta oss dit.
Mm. Så häng med,
nu kör vi.
Om vi är.
Kul ju.
Åh.
Jag har längtat.
Jag har längtat och det är så sinnessjukt kul med responsen och liksom ha...
Tack för att ni lyssnar.
Ja.
Alltså, så kul.
Exakt. Det är så jäkla kul med dialogen.
Ja.
I DMs och... Men det är väl mest där vi hänger egentligen, i DMs. Ni ska jättegärna DM.
Men just det att man också får era respons, alltså det gör ju så mycket. För då blir det liksom ännu roligare att starta ett nytt avsnitt.
Skriv till oss, skriv till oss.
Ja, skriv till oss. Det är jätteroligt.
Och ni får jättegärna önska ämnen. Eller bara, ja men som sagt, dela era tankar på någonting.
Verkligen.
Jag har berättat eller så. Mm. Idag ska vi prata om någonting som är liksom min...
Akilleshäl. Eller vad säger
en
man?
En av alla. Nej, men... prestationsångest.
Mm.
Fy
det är ju
fan.
En pest som går.
Ja, det är det. Absolut.
Visst är det någonting ändå som går nu? För jag tror inte att den var lika stark för. Eller man pratade inte om det för.
Nu känner man att man vill ringa våra mammor och fråga.
Ja.
Fast det enda jag säger till mamma det är så här, men gud, tänk att vara... Förlåt, men tänk att vara förälder på 80-talet.
Mm.
Det känns så jäkla leva lajbans. Ligga topless på en strand, solen
blir så
brun så mycket. Exakt. Vispa ihop så Felix potatismos med lite typ vatten var det väl?
Men upplevde du att dina föräldrar var så? Alltså, chillade för att de hade tid till annat?
Alltså genom att de gjorde enkla grejer. Eller upplevde det nu?
Då.
Nej, man visste ju ingenting annat.
Nej, för jag upplevde att min mamma hade aldrig tid med något. För att hon var ju fullt upp ändå, menar jag. Fast hon hade sina enkla
kläder. Ja, men det var väl för att de var tvungna att sola så att de blev bruna, typ.
De åker på sina
det var liksom en grej. Alltså, när man var på stranden. Oh, stör inte mammorna. Alltså, de låg där på stranden. Och solade. Mm. Och sen liksom, ja, men alltså som sagt, maten, hej hopp, mikrovågen kom. Mikrovågsugn, och som sagt, hela Felix köttbullar, potatismos, bara röra ihop, det är så smidigt. Du vet, det var pan, pizza.
Men det här, den fanns inte i min familj. Nej, alltså i min familj gjorde ju mamma allting själv.
Oh.
Hon gjorde ju det typ som man då tyckte var jättepinsamt. Alltså, lagade allt bröd själv.
Mm.
All mat var liksom hemlagad. Det fanns inga färdiga köttbullar. Inte färdig müsli, den gjorde vi själv. Alltså, allt gjordes själv. Men när jag kom till kompisar då som hade det här som du beskriver, det var ju, alltså, wow! Det var köttfärssås på burk, det var liksom fiskpinnar och makaroner.
Ja, det har jag aldrig fått, köttfärssås på burk. Så här var det ju. Min farfar och mina gudföräldrar, de jobbade ju på Felix. Felixfabriken kommer ju från Eslöv. Och Felixfabriken ligger där. Så att det var ju sponsored by liksom under hela 80-talet och 90-talet av dem. Mm. Mamma och pappa, de bakade också absolut bröd.
Mm.
Definitivt. Och sen så var jag ju sjukt mycket hemma hos mormor och far. Och mormor lagade ju all mat från grunden och klassiskt. Och, alltså nu när man tänker på det också, hon sopsorterade och sånt liksom, som bara är 110% rätt i linje. Men generellt så känns det som att när jag tittar på ändå så här 80-talsföräldrar så känns det ändå som att det var så här, oj vad enkelt ändå. Och de behövde inte leka med oss på det sättet som vi är så jäkla
överengagerade. Det behöver inte vi nu heller. Det är ju här vi kommer in på prestationsångest.
Yeah.
För det behöver vi inte. För det jag skulle säga med det här är att jag tror att våra föräldrar hade så mycket hjälp, för de tog hjälp. Alltså, våra, som vi pratar nu, att mormor var alltid med.
Mm.
Dök upp, hjälpte till att laga mat, hjälpte till, lalalala, stod och strök här,
ja,
och
så. Jag tar hjälp av det nu också.
Alltså, ja, men det är ju jättebra, men det är många tror jag som inte ens ber om hjälp. Ta hjälp är en sak, men att man ber också om hjälp.
Jag har ju väldigt tur. Jag har väldigt bra relation.
Ja,
och de erbjuder ju hela tiden. Nej, jag behöver typ inte ens be om det.
Nej, för det tror jag är en största grej. Men just gå tillbaka då, till att det är väl det som är prestationsångest, att känna det. Alltså att jag som du sa med leka barnen. Med barnen.
Mm.
Att de leka inte behövde
med dem,
det då.
Sitta med dem på Alexa. Laga all mat från grunden. Aktivera dem. Liksom, få ut dem på aktivitet och frisk luft. Och lära dem att cykla. Och lära dem att åka skidor.
Men hur hade det då varit om du bara var? Och inte ställde liksom det här som krav på dig själv.
Men jag har utan bara så jäkla krav på mig själv. Alltså jag har det. Jag är en klassisk duktig flicka. Jag minns så väl exakt när jag fick reda på uttrycket duktig flicka.
Ja.
Jag bodde här i Stockholm. Jag var typ 20 år gammal.
Ja.
Och alltså jag googlade upp det. Eller om det kom... Nej, men det var en artikel. Mm. Alltså på något sätt så... Det var en artikel som kom över mig.
Mm.
Och jag mådde så dåligt. Jag jobbade på ett jobb där jag... Alltså du vet, jag var först på plats. Jobbade vid lunchen. Och jag bara sökte bekräftelse. För reda på att jag var duktig. Jaga.
Hur gammal är du nu?
Alltså 20.
Ja.
Hade en ganska ung chef som... Ja, det var ett sånt företag. Han tyckte nog... Alltså han fattade inte bättre. Han gjorde sitt bästa, han var också ung. Men han hjälpte ju inte mig där nere på tempot. Han tyckte det var toppen. Han var liksom säljchef och jag var säljkoordinator. Vilket betyder att man gör sinnessjukt mycket. Mm. Som, inte, som sen den där säljchefen rider på.
Mm.
Och man får liksom sällan attack, så att säga. Ja. Och jag gick ju bara in ännu. Det finns ju alltid saker att göra. Jag gick ju bara in ännu tidigare. Alltså, vad jag jobbar. Vad jag jagade det där. Vad duktig du är. Vad duktig du är. Och jag kommer så väl ihåg att jag på riktigt. För att då var jag liksom på bristningsgränsen. Alltså jag mådde så dåligt. Så jag skrev ut den där artikeln. Och sen så började jag klippa ut ord och meningar. Jo, alltså det är jättemycket.
Ja, gud, det är verkligen.
Och jag satte mig i ett möte med honom. Fan vad modig jag var. Vad stolt.
Och då visade du honom det då?
Ja, jag tog ett möte med honom för att det var. Alltså då var det liksom kris och panik. Och så, min vän, la jag fram det här på bordet och sa så här. Jag tror det här är mitt problem, typ.
Oh, alltså att du ens hade insikt i det.
Med henne.
Ja, verkligen.
Gud vad sorgligt.
Men att där du hade jag insikt i det då ändå. Att kände så här, det här är någonting jag inte ska bära.
Ja.
Du ville ju ändå ta upp det. Det var ju superstarkt
av dig. Ja, men alltså det var väl. Jag tycker, jag suger ju åt saker som en svamp som är träffande, liksom. Alltså alltid. Så att när jag läste det här så var det väl bara så här. Bara, men shit, det där är ju jag. Alltså att jag kände att jag jagade. Och då fick jag några samtal, några KBT-samtal eller någonting.
Alltså han gav dig det, alltså via jobbet?
Ja, han skickade mig väl till HR. Alltså, han visste inte vad han skulle säga. Alltså, nej, han visste inte vad han skulle säga.
För då fick du aldrig höra något bra från honom. Så att det var, du bara fortsatte att du ville höra något tillbaka.
Mm, och det var inte heller bra. Så, absolut. Men nej. Det var första gången jag kom i kontakt med duktig flicka-grejen. Att det var så här, shit. Och då prestationsprinsessa och allt. Det som typ alla vet idag vad det är. Då var inte det så uttalat liksom. För så gammal är jag. Men så det var så här första. Och jag, nu är jag 30, då var jag 20. Nu är jag 37. Och jag har fortfarande struggles med det här. Alltså stora, jag måste... fokusera så mycket för att, som du säger, så här, vad skulle hända om du bara var förälder? Ja. Och jag är fortfarande inte bara förälder. Det går mycket, mycket bättre. Det har hänt mycket de senaste åren på att inte jaga något slags allmänt godkännande av hur jag är som mamma. Eller hur jag är som egenföretagare. Eller hur jag är som endometriospatient. Eller hur, alltså vad det nu är. Innan så har jag liksom, alltså det som ligger naturligt för mig är ju att prestera och bli godkänd. Och att andra människor ska säga att jag har tänkt rätt eller gör rätt.
Så om
det är knäppt.
Ja, det är ju jätteknäppt såklart. Men om du nu inte får någonting tillbaka, säger vi. Alltså, du får inget, alltså barnen är fortfarande jättesura, jättegnälliga. Mm. Företaget, du fick inte den kunden du vill ha. Eller vad något så händer. Vad händer då?
Ja, men då är det ju jobba hårdare, prestera hårdare liksom.
Då ökar du takten.
Ja, exakt.
Tills du då får någon slags bekräftelse. På att du rätt.
Eller tills jag trillar ihop i en liten hög. Och att det liksom
för jag menar, jag tänker just det här som du säger med att vara en bra mamma. Det är du ju. Utan att det behöver prestera för att vara en bra mamma.
Mm.
Och det är ju väldigt sällan som man får ett kvitto på ett barn. Mm. Alltså att de säger så här, hej mamma, du är världens bästa mamma.
Nej,
det kan komma någon gång ibland. Jo, såklart.
Men det
kommer
hjälper
ibland. Jag menar, det kommer ju såklart ibland. Jättegulliga saker. Bara, bra mamma, jag älskar dig mamma. Och då dör man ju. Men jag menar, det är ju också många gånger när
det är inte det man kan jaga. Nej,
de har inte liksom tid att ta hand om oss. Absolut inte.
Nej, det är inte deras uppgift heller.
Absolut inte. Men jag menar bara,
och det är inte bara dem, utan det handlar om andra också. Men det har blivit bättre. Nu fyller ju Charles 9 i sommar, så det betyder att jag har varit mamma 9 år. Och det har blivit bättre. Men du vet ju, vi bodde ju nära varandra mitt första år som mamma.
Mm.
Och gud vad jobbigt det var för mig.
Mm.
Alltså, det... det, alltså allt hur man gör, liksom mitt barn ville ju inte ligga i vagnen och det var jättetufft med andningen och allt vad det var, och då letade jag också ett slags godkännande, du vet, och jag försökte prestera i det här istället för att bara följa med barnet. Det är ju jättevanligt, ens första barn, det är skitsvårt. Alltså det är...
Jag tror att det du pratar om nu är det mest vanliga.
Ja,
att uppleva.
Absolut. Men om vi går tillbaka till prestationsångesten generellt, så det där duktig flicka, det var första gången. Sen andra gången som jag fick det största aha-upplevelsen, det var när jag läste en bok som jag faktiskt vill tipsa folk om. Mm. Det får väl jag göra.
Ja, absolut.
Ja, den kostar typ 39 spänn. Va? Jag tror fortfarande man kan köpa den. Mm. Och annars får man göra rätt på Elisabeth. Den heter Good Enough.
Jag tänkte använda det ordet snart.
Ja. Boken heter Good Enough. Jag tror kanske Elisabeth var först i Sverige med liksom... när hon släppte den boken så hette hon Elisabeth Gummesson. Hon bytte namn senare. Mm. Men jag tror inte den är omtryckt. Så jag tror att den ligger på Elisabeth Gummesson om ni googlar det.
Mm.
Och annars så kan ni säkert leta upp henne på Instagram och fråga henne om ni får, jag tror hon har kvar så man kan köpa av henne annars. Mm. Men det är en otrolig bok.
Mm.
Och jag vet att hon har sommarpratat också. Kan man också googla. Det ska du lyssna på. Mm. Sommarprat Elisabeth Gummesson. Men det var liksom när det här uttrycket kom upp med Good Enough. Då var den andra gången som du vet, först var det så här, oj, jag är duktig flicka, jag jagar prestation. Och andra gången var det så här, aha, man kan vara good enough. Vad betyder det? Och hur kan jag liksom börja jobba med det? Det är så här två nedslag. Och då var jag kanske 23-24. Och nu är jag 37. Och det går mycket bättre.
Och vad är det som gör att det blir bättre?
Men jag jobbar aktivt med det. Sådana här samtal, jag pratar med folk. Jag coachas. Det här är något som är återkommande.
Mm. Mm.
För jag vet att jag har en grej där jag, alltså jag försöker bli godkänd. Nu handlar det inte om att någon ska säga att jag är duktig. Utan nu handlar det snarare om att någon ska säga att jag har tänkt rätt.
Mm.
Alltså,
för du inte litar då på den här inre känslan. Liksom. Eller så här, på dig själv.
Exakt.
Utan du vill ha det bekräftat.
Det är det. Självtilliten. Ja. Exakt.
För det tror jag verkligen att då tror man på sig själv. Så är det ju helt fine att vara good enough.
Ja, gud ja.
Alltså jag ska absolut inte säga att jag är någon person som tror på mig själv till 100%, för det är jag inte. Men jag känner inte igen det här alls i prestationskrav på
samma
sätt.
Nej, för det har vi ju kommit fram till någon annan gång. Du har sagt, gud, det där håller inte jag på med.
Men för att jag har heller aldrig, nu har ju du varit entreprenör, alltså haft det i blodet. Och det har ju absolut inte jag. Så jag tror att när jag har varit anställd, jag har jobbat på, det har varit okej, det har varit roligt. Alltså jag har aldrig känt så här att jag ska liksom prestera eller bli något, utan jag har varit så här, jag har varit nöjd. Det är väl det då.
Men har du alltid varit det?
Alltså på jobbet, ja.
Mm.
Alltid. Alltså sen kan man göra prestations... om man ska göra en uppgift eller en prestation eller en presentation inför någon eller så här.
Mm.
Men det är ju helt mänskligt. Att man känner så här, oj shit, nu ska jag göra någonting här stort.
Och jag vill göra det bra.
Ja, det är ju en mänsklig prestation, tänker jag, ångest.
Mm.
Det gör ju bara att jag får mer energi av det.
Mm.
Men det är en sak, jobbet. Men jag tror att det är för att jag aldrig heller har känt att så här, jobbet är inte allt. Alltså jag har nog alltid... varit med om det. Så här att...
Har du någonting som konstant har varit en prestationsångest inom? Där du har känt liksom att...
Ja, men det är mitt utseende.
Mm.
Alltså min kropp, mitt utseende, det gör jag ju konstant liksom. Och där kan jag så här, läsa tillbaka i så här, dagböcker. Hur jag varje dag... Jag började skriva dagbok när jag var typ 8. Jag har kvar alla dagböcker. Alltså hur jag varje dag har sagt det inte är fin.
Har du skrivit
varje
det?
Varje dag. Alltså jag började inte vid 8. Men jag började kanske någon gång i 7.
Och då, varje dag. Som en del av det du skriver så skriver du...
Varje dag. Och jag var så fin.
Varför tror du...
Nej, men det var väl liksom att där... Det är väl bekräftelsen. Att jag tror att jag ofta fick bekräftelse. Av så här, att jag var söt eller fin. Mm. Alltså, det var alltid det yttre. För det här andra som jag hade. Det var så här, hon är jobbig, hon har energi, hon är si och så. Så här. Nu, absolut inte för mina föräldrar. De har ju varit jätte... positiva till mig. Men många andra har klagat på de grejerna. Men då fick jag alltid tillbaka, tror jag, från det yttre. Så när det inte kom, då trodde jag inte på det. För det var inget så här, det är inte sant.
Nej.
Jag måste höra det för att det ska vara sant. Lite så som du. Alltså man vill ju bara så här, om du säger det till mig, då är det sant.
Mm.
Medan nu förstår jag att så här, jag måste själv tro på det.
Mm.
Jag måste verkligen själv älska det här. För då...
När klickade det? När fattade du det?
Kanske typ när jag fick barn. Alltså 12 år sedan. Då började jag ändå förstå. Alltså jag säger inte att det är över, för det är det inte.
Nej.
Men jag tror att jag började förstå att så här, det här kommer inifrån.
Ja.
Det här är ingen som kommer liksom... För att jag också sitter tillbaka på bilder på mig själv och bara så här... Alltså i den här bilden satt jag och bara avskydde mig själv.
Mm.
Men jag var så fin, kan jag ju se nu.
Mm.
Så här, varför tyckte jag så hemskt om mig själv? Liksom? Varför slog jag på mig själv?
Mm.
Då blev jag ju jätteledsen. För då vet jag så här, varför har jag lagt så mycket energi på det här. Det är det jag menar med dig nu. För jag känner inte det, jag har aldrig känt det som mamma. För att jag bara har låtit det rulla på något sätt. Jag vet inte varför det blev så. Jag tror att jag...
Men det har jag ju känt, för att du hade ju barn när vi lärde ju typ känna varandra när jag blev gravid med mitt barn. Eller så här, jag gjorde ju ditt bröllop för 100%. Ja, men då lärde vi inte känna varandra så mycket. Utan det var ju faktiskt när vi hade en annan podd, kan vi inte säga.
Ja,
ja, vi hade en annan podd som hette Vardagsfesten. Mm. Du och jag och min syster.
Mm.
Och under tiden vi gjorde den podden, då lärde vi känna varandra. Mm. Och då fick jag barn. Och jag upplevde alltid att du var så trygg. Alltså jag kom med alla frågor till dig.
Mm.
För du var den jag kände som hade barn.
Mm.
Och du var så säker på alla svar.
Jag, alltså, och det här
men
är...
var det så?
Mm.
Det bara satt liksom.
Alltså när jag fick Ella så hade jag ju fått, då fick jag så här förlossningsdepression. Mm. Jag mådde jättedåligt och jag mådde dåligt länge. Tills hon blev typ vid 1 år, då släppte det liksom och då mådde jag mycket bättre. Och då tror jag att jag under den här tiden har jag insett nu att så här, det var för att jag var väldigt lugn och väldigt trygg i att vara förälder. Medan många av mina kompisar hade barn som kanske behövde föräldern mer. Ella var väldigt så här, tryggt barn. Hon låg själv och hon satt själv. Och hon ville vara själv. Hon sov själv. Alltså mycket sådana saker. Och jag trodde ju att jag var knäpp i huvudet för att jag hade ett sånt barn. För att alla andra mammor satt ju med barnet.
Ja.
Och liksom, ja, kunde ju aldrig släppa ner. Vi bara, men gud, kan inte äta i fred? Lägg ner barnet.
Mm.
Men alltså, det var ju inte... Ja.
Barn är olika.
Ja, men exakt.
Vet man ju sen.
Och då tror jag att jag blev nog, efter ett tag så började jag inse så här, eftersom när jag fick depressionen så gick jag liksom i terapi. Och då förstod jag att så här, men gud, hon kanske är trygg för att jag var trygg.
Mm.
Och vi på något sätt fann varandra i det.
Mm.
Och likaväl vet man ju själv, om jag är stressad så blir mina barn stressade. Det är ju så här, det föder ju.
Det alltså
så då började jag liksom lita på det, att så här, ja, jag gör mitt bästa. Ja. Jag kan inte göra mer än så. Men nu kan jag säga så här, när barnen ska typ bli tonåringar, då känner jag mer så här, shit, hur ska det här gå? Då kan jag bli lite så här, nu har jag liksom jättemycket på mina axlar. Inte att jag kan förändra det på något sätt, men jag känner mer liksom
spännande.
Mm. Men det är så mycket så här, nu ska jag liksom uppfostra en tonåring flicka i det här samhället. Har aldrig nämnt någonting om liksom min kropp på något sätt till henne. Hon har ingen, vi pratar inte om sånt i vår familj liksom. Det undviks. Men det är ju stressad över liksom.
Och någonstans också som säger jag, i det här samhället, för att, att det vi, det som också är så här, det är att så nu när vi är föräldrar så försöker vi uppfostra våra barn och lära dem navigera i ett samhälle vi själva inte har varit barn i.
Ja.
Eller som nu när de är tonåring, alltså att hon är tonåring och så ska du hjälpa henne navigera i ett samhälle som du själv, det där har du inte varit i det. Du har inte varit i att det finns sociala medier och liksom alla de här grejerna.
Jag kan
som
ju knappt själv navigera i det.
Nej. Vi försöker ju fortfarande utforska hur vi ska leva med det.
Ja.
Så jag tror att det är ju också ett extra påslag.
Jag tror att det är en större utmaning för oss att navigera i det här. För det här är en större liksom förändring från oss. Så, gud, vi hade det så här och nu blev det så här. Medan för dem är det inte det. För det märker jag jättemycket på Ella. Alltså hon är inte alls liksom lika påverkad som mig. Eller hon, det är liksom, för henne går ju det här lite som
ja, det
på
har
räls.
Hela tiden.
Nu har ju hon är inte så liksom utseendefixerad än. Det kommer ju säkert absolut komma, det förstår jag ju. Men jag tror inte man ska vara rädd för det heller, utan det är bara så här, man får bara prata om det på rätt sätt liksom. Men jag tror bara att hon är mera okej med det. Alltså till exempel nu, om vi sitter och kollar på TV och någon i våran släkt som är lite äldre säger en kommentar om någons kropp till exempel, då kan ju hon vara direkt så här, va? Alltså så där säger man inte. Alltså, hon är supersnygg.
Så
kolla
coolt
vad snygg hon är. Alltså för henne är det helt naturligt att ha olika kroppar.
Mm.
Så att jag tror att de också växer upp i en värld som är annorlunda. Det är vi som har lite svårt att navigera i det här på något sätt.
Ja, så sant.
Ja, de har helt andra förebilder. Alltså vi, ibland kan jag komma på mig själv så här, vilka tittar jag på? Till exempel på Instagram. Så bara, nej men gud, det är ingen som är i min ålder.
Nej.
Jag tittar ju för fan på de som är liksom, har inte ens barn. Alltså de har ingenting.
Nej.
De är så unga.
Ja.
Och så ska jag titta på deras liv och
det är liksom ditt inspirationskonto typ en 25-åring.
Nej, men har inte dem att hålla på med allting.
Ja.
Alltså jag är inte den tiden. Jag har ju liksom en hel familj att ta hand om. Och vänner och alltihopa. Så att jag menar, det är omöjligt att jämföra med det. Så det är ju liksom en grej att, så här, att man kommer på sig själv. Vad inspireras jag av?
Gud, vad spännande.
Är det mänskligt för mig att inspireras av en så pass yngre? Men sen tycker jag att det är ju, det här kan vi prata om, vi kommer prata om det senare också. Men det är svårt att hitta sin inspiration.
Ja, exakt.
I det här liksom.
Åh gud, kan vi inte lägga ett avsnitt på det, tänker jag. För det är ändå intressant. Att varför är det inte självklara 45-åringar eller någonting som vi bara älskar
det
att följa?
Nej.
Nej?
För då är det ofta så
kliv fram, kliv fram.
Eller så finns de där och jag bara attraheras till det som jag inte har. automatiskt liksom.
Och det är ju inte heller helt ovanligt. Men tillbaka till prestationsångest, kände jag.
Ja.
Jag vill inte slira lite, men det är okej.
Okay. Ja.
Mm. Okej, okay, så jag lever med en konstant prestationsångest som jag tränar på att släppa.
Och hur tränar man då då? Vad gör du?
Nej, men min prestationsångest... Den, på något sätt så har jag ju fått höra hur duktig jag är på saker när jag var ung. Mm. Mm. Det är inte... Jag tror inte det är mamma och pappas fel. Jag tror inte de har hållit på lite. Har de säkert kört. De hade två döttrar. De har säkert varit lite duktiga på vissa grejer, kanske. Mm. Men framförallt så tror jag att på något sätt att jag själv satte det. Att jag, alltså jag tror faktiskt inte det är jättemycket. Det där vill jag gräva i med dem, känner jag. Skulle vilja ringa upp mamma nu? Så ska vi också göra något avsnitt, känner jag. Men jag vet själv. Dels så är jag lilla syster.
Mm.
Syrran är 2,5 år äldre. Och jag har alltid jämfört med
det är ganska henne. Nära.
Det är ganska nära.
Mm.
Och jag vet att jag grät när jag skulle börja högstadiet till exempel. Och bara, du vet, grät och sa till mamma och pappa. Jag kommer inte få lika bra betyg som henne. Jag kommer inte klara det. Och de har aldrig brytt sig på betyg. Alltså vi har föräldrar som aldrig satt den pressen på oss någonsin.
Nej.
Och innan jag klev in i högstadiet så var jag ändå så här. Skulle jag förklara för dem att jag kommer inte lyckas med det hon har lyckats med.
Du hade det så tidigt alltså.
Men ja, och det... Och de har inte hållit på med det här. Så det är inte, du vet, vissa, kommer du ihåg, vissa barn fick ju pengar ut efter hur mycket MVG man hade. Eller vad det nu var. Det har inte funnits hos oss.
Nej.
Inte funnits. Alltså du ska klara det liksom. Alltså, så. Och du ska vara lycklig. Så, var det kommer ifrån, I don't know.
Men är det då, tror du, att det liksom var att... Ja, du sökte ju såklart uppmärksamhet här på något sätt. Alltså, du ville ju också...
100%. Och det är väl och det kan ju lite säkert... lilla syster.
Ja, jag tänker så den som är äldre så här, bra jobbat. Och då tänker du hela tiden, för oss känner ju vi tvärtom att lite mera fokus på den mindre. Och alldeles för lite på den äldre. Så det där är ju så här, man kan ju inte ge...
Nej, gud vad svårt det
är. Och så tror jag så här, man, som du säger det här med att vi är som svampar. Alltså, hör du någon som så här, då säger vi, sa någonting jättebra till din syra, då har ju du fastnat i det.
Ja, där är man duktig.
Ja,
där är man duktig. Ja, men säkert. Det är säkert bara, jag är högkänslig. Kan vi också prata om något avsnitt? Så att absolut, det är säkert det som har hängt ihop. Och sen så från mitten på högstadiet och genom hela gymnasiet, då var jag tyvärr tillsammans med en idiot. Ja. En psykopat som var 9 år äldre. Och där fick jag ju konstant och hela tiden höra hur duktig jag var. Duktig när jag gjorde fel. Och så fick jag höra massa andra saker när jag inte var duktig. Alltså. Och sen utöver det så var också hela det duktiga i var också hur jag såg ut. Att jag var så ung. Mm. Att jag var så ung, jag var så slät, jag var så smal. Alltså massa saker. Och det har jag ju förstått i äldre, alltså när jag gick traumaterapi och när jag bearbetat det och lärt mig allt om hur de 5 åren har styrt hela mitt liv efteråt.
Mm.
Att om jag nu hade den ingången in där, som liksom in i tonåren, och sen då blir hjärntvättad i 5 år
alltså,
av
det
här duktigheten i allt möjligt liksom. Stå längst fram i mitten, var med i varannat nummer. Alltså, nu när jag tänker på, jag tyckte det var jättekul, men jag tänker på hur jäkla snabbt mitt liv ändå snurrade. Under de åren, ska det snurra så snabbt, tänker jag. Liksom.
Nej.
Så att, det var ju inte jättesunt.
Du är
om
liksom
jag är en svamp,
skapat så.
Som är en lilla syster, som du säger, som svampar åt mig när man är duktig och som vill vara liksom... Jag var också yngst i hela släkten. Vi var väldigt tajt släkte med alla kusinerna. Och vet, all påsk och jul och hej och hör och kroppkakor. Vi gicks mycket alla och jag var yngst. Så ja, jag började nog jaga duktighet ganska tidigt. Och sen hände de där 5 åren på det. Det är nog det som gör att jag ändå är 37 år gammal. Och inte
ja,
har nått hela vägen
hela
fram.
Grund är ju det liksom.
Men du frågade mig egentligen hur jag jobbar med det. Men det är ju egentligen det. Alltså det var ju traumaterapin. Och sen så nu, alltså jag är väldigt uppmärksam på det. Så att om jag märker att jag är ute och fiskar efter att... Alltså om jag känner mig orolig. Även om jag gör rätt eller inte. Och jag pratar, om jag då pratar med rätt människor. Sådana som dig eller mamma eller min syster. Där jag liksom söker... att de ska säga, eller min kompis Louise, att jag söker att de ska säga att jag har tänkt rätt. Då märker jag oftast ganska snabbt nu att men jag är ute efter att någon annan ska säga om jag...
Du är medveten om det nu.
Exakt. Och då kan jag hämta hem mig själv ganska snabbt. Alltså det kan vara vad som helst. Hur jag äter, hur jag tränar. Alltså.
Men jag tror också, jag håller på väldigt mycket just nu med att omprogrammera liksom hjärnan. Jag tycker det är så spännande. Men där tror jag också att det är ju ett mindset. Att du har ju också tänkt och tänker nu, så här, jag är en tjej med prestationsångest, jag är en tjej som är duktig flicka, jag jobbar på det nu, men om du skulle ändra den bilden på det, så här, nu är jag inte det. Jag är en mamma som är, alltså att du börjar mer se dig själv som en person som då...
Jag är trygg.
Ja, exakt.
Jag är grundtrygg.
Lite som vi pratade om med träningen, att så här, jag är en person som tränar, lite samma sak här, att så här, och hur är den personen som är Johanna 2.0, som är den här kvinnan som liksom, hon inte, hon tror på sig själv. Att man programmerar om det tänket liksom.
Gud vad spännande tanke.
Ja, och det kan ju hjälpa en så mycket, för jag tror man sitter fast i det där. Eftersom det är som du säger, du har ju programmerats med allt det här. Med att du är duktig.
Nej, nu är jag så inspirerad.
Men tror inte du också det här med prestationsångest, att ibland är man inne på fel område? Alltså, vi har ju styrkor allihopa. Och jag tycker att man ska göra mer av det man är bra på. Men ibland kan man ju hamna i ett läge, så här, nu är jag på en liksom, plats där jag inte känner att jag är stark här. Jag är inte bra här. Det här är inte min huvudgren. Till exempel har jag kommit på att strategier är inte min grej. Alltså jag är en doer. Jag ska inte sitta och jobba strategiskt. Men när jag väl hamnar i strategiska liksom, forum.
Ibland måste man göra det, ja.
Ja, men exakt. Mm. Då känner jag ju direkt att jag så här, det här tror jag inte jag på mig själv. För då har jag redan bestämt mig för att jag kan inte strategier. Det är inte min grej. Jag är ju dålig på det här. Och då får jag ju prestationsångest. Så ibland tror jag också så här att om man är i ett område som inte riktigt är ens egna hemmaplan, så kan det lätt bli att man får också prestationsångest.
Gud vad spännande, för jag vet ju ett område som jag känner mig säker på. Och ja, nej, då är jag inte.
Exakt.
Då är jag pirrig, jag är inte livrädd, jag är inte nervös. Mm. Det är bara...
Man ska satsa på det man är stark på, det man är bra på. Fokusera mer på det än att hålla på och traggla i det som man inte är bra på. Nu kan man ju inte sluta vara mamma bara för man tycker att man inte är mamma. Men jag tror bara att det är så himla viktigt att fokusera på det man faktiskt också kan och det man är bra på. För jag tänker många på jobbet just här, nu när jag kanske inte haft så mycket prestationsångest. Mm. Och de som går in i väggen, det är ju sådana som liksom, det bara fortsätter pressa sig själv till liksom max.
Och man blir ju aldrig nöjd, det är det som är problemet. Om du är fast i prestationshjulet så spelar det ingen roll hur mycket mer du kämpar, hur många mer timmar du lägger in på den där presentationen. Mm. Hur mycket mer du försöker skriva upp den till absolut perfekt. Det hjälper ju inte, för även om den var perfekt, den var helt otrolig, leveransen var fantastisk. Och folk säger det till dig också. Du var ute med din hov och sökte bekräftelse. Och du fick den. Du kommer inte märka det. För det är som att det är ett hål i botten. Och bara, puff, och du kommer ändå gå hem och bara inte tycka. Alltså,
nej, det kommer bara fortsätta. Det är ingenting som
det tar inte slut.
Tar slut. Nej. Nej, exakt. Verkligen inte. Men just det här med att vara, att tänka i alla fall. Att säga, jag är good enough. Det är okej. Okay. Man behöver inte prestera på alla plan. Och det behöver inte vara att här, då är jag feg eller rädd och då vågar inte jag utmana mig själv. Absolut inte. Det är klart att det behöver vi alla ha. Men att bara så här, fan vad bra jobbat. Det är därför jag älskar att summera min dag eller summera min vecka. För då kan jag vara så här, vad gjorde jag som var bra för mig själv?
Ja.
Så kan jag säga, se, så bara, när jag letar i början, bara, nej men jag har ingenting. Så bara, jag gjorde det här och det här och det här. Wow.
Mm. Ja, det är en jättestor skillnad.
Att säga högt till sig själv när det är verkligen så här. Typ om du känner så här att, gud vilken mamma jag är.
Mm.
Säg det lite.
Det bra.
Exakt.
Gud ja.
Prata mer om det till sig själv. Inom, liksom till sig själv. Skriva till sig själv. Ju mer man pratar snällt till sig själv, ju mer tror man ju på sig själv.
Ja, men och som vi alltid pratar om, att rikta fokus rätt. Om du riktar fokus på det som blev gjort. Alltså som vi har pratat om något annat avsnitt också. Att så här, okej, jag ville träna 4 gånger, det blev på en gång. Rikta fokus till att jag tränade en gång den här veckan. Det var en jävla kaosvecka. Barnen var sjuka, det var kaos på jobbet, det blev kris där och där och där. Och jag tränade ändå en gång. Jag fick till en träning. Ja. Alltså att rikta det istället för, ja, det är klassiskt, det är lätt att säga. Fokusera på det som blev gjort och inte gjort. Men får jag säga en sista sak innan vi... stänger av, höll jag på att säga. Lägger ner, lägger på. Kanske som vi pratar telefon och går och lyssnar. Med good enough, som ändå var en sån här nyckel för mig när jag liksom var så här, aha, för då ville jag ju göra allting perfekt, prestation och få det här duktig. Och när jag fattade att good enough, för då trodde jag att det var så här, att var good enough, ja men då anstränger man sig inte tillräckligt, då är man lat. Alltså det var det jag tyckte. Mm. Men när jag fattat att det är som en gas och en broms i good enough också, att man bestämmer själv. Att det kan ju fortfarande finnas vissa grejer som jag vill lägga in 110% krut på. Ni kan också komma på middag på fredag. Och på fredag tycker jag det känns skithärligt att göra en jättehärlig dukning. Det är tema, jag vill bjuda på italiensk afton, det är trerätters. Och jag tycker det är kul om jag är bra av att gå igång på det. Och då vill jag hålla på. Det är helt orimligt, jag åker av halva stan för att jag ska köpa den osten. Ja. För den gången vill jag göra det perfekt. Mm. Kanske ett dåligt exempel. Men ja, det är så här. Och that's fine. Då vill jag göra 100-110% liksom. Men det finns också en massa tillfällen där jag väljer att göra 70% eller 80% eller 60%. Mm. där det faktiskt räcker. Där det är så här, ja, jag vet att jag kan göra det 100%. Behöver inte göra det.
Nej, för det är bara för din skull. Ja. För ingen annan, man ska absolut inte hålla på för någon annans.
Nej.
Nej.
Nej. Och det kan vara vad som helst. Det skulle kunna vara den där middagen. Ni kommer och det är så här, jag orkar inte. Good enough. Ja, vi kör italiensk afton. Det blev en pasta.
Och att komma hem till någon som bara, det blev färdig mat. Underbart. Ja. Man blir bara tacksam över att så här, det finns flera.
Ja, och vi har haft fler middagar. Någon annan gång så lagade jag någonting.
Exakt.
Alltså, skitsamma.
Ja,
och så tänker jag ju också med träning när jag är inne i smärtskruv och sånt. Mm. Om jag bestämmer mig för att gå och träna, om jag är skör, då har jag mitt mantra så här, jag är här. För att då behöver jag inte gå dit.
You showed up.
Ja, det behöver inte lyfta tyngd, behöver inte öka, behöver inte prestera. Utan jag behöver bara gå dit och brukar tänka som att jag påminner musklerna. Så jag kan ta ett kilo bara för att det är så här. Hej musklerna, så här gör man. Alltså, det var inget jobbigt, jag utvecklades absolut noll. Svettades noll. Alltså, det var, men det, och det är good enough.
Verkligen.
Och det funkar också jättebra. Ja. Så det vill jag bara skicka med. Att om man liksom känner själv att åh gud, jag är sån prestationsprinsessa och perfektionist. Och jag hör vad ni säger men jag vet inte alls var jag ska börja. Så var det en sån stor breakthrough för mig. Att fatta att det finns en gas och broms och att jag bestämmer. Mm. Nu vill jag göra 110%. Ja, och nu orkar jag inte det, nu vill jag börja 60% och det funkar också bra.
Ja, och att börja liksom bli medveten om så här, när gör jag det här? När är jag i liksom mitt prestationskrav på mig själv?
Mm.
För det är ju bara du själv som sätter de kraven.
Ja, gud ja.
Det är ju ingen annan som gör det på dig. Och är det någon annan som gör det på dig, då kan den personen dra.
Exakt. Ja. Och herregud, jag var så fast i det här så jag vill bara skicka med att om du känner nu att det där är jäkla omöjligt för mig för jag är perfektionist så lovar jag att du klarar av att göra de här stegen. Som vi alltid säger, börjar man ett litet steg, litet steg i den här lilla förändringen i ditt tankesätt och helt plötsligt så kommer du kunna boka flyg på fel dag för att du släppte kontrollen så mycket. Och det gick också bra, som jag har gjort.
Bara öva, testa.
Mm.
Vad händer?
Mm. Det är
oftast ingenting.
Oftast ingenting, det är ingen fara. Vad fint!
Jättefint!
Okej, vi hörs i nästa avsnitt. Ja. Kom ihåg att följa oss på Instagram, så heter vi Livet Pågår Podcast.
Livet Pagar.
Just det, samma sak på YouTube. Där kan man ju se det här avsnittet.
Ja.
Och jag finns på Johanna Kajsson på Instagram, om man vill hänga med mig.
Och jag heter Mia.Landén på Instagram. Och ni får gärna prenumerera också på podden.
Ja, prenumerera.
Då blir vi glada.
Skriv gärna en recension om ni säger något snällt. Och vad heter det? Ja, vi hörs i nästa avsnitt. Herregud, DM oss om ni har någon tanke, fundering.
Fråga.
Precis.
Fråga.
Håll igång liksom konversationen.
Yes.
Så hörs vi.
Ja.
Hej!